Det är klimatkris och det handlar den här gången inte bara om klimatförändringen utan också om våra djur som försvinner. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag fråga min kollega klimatreporter Marianne Sundholm. Vad är det för klimatkris som pågår just nu? Vad menar hon när hon säger att korna och grisarna snart tar över och vad kan världens ledare göra åt det här? Den biologiska mångfalden är i djup kris. Det här läser jag på Svenska Yles hemsida. Marianne Sundholm, du är klimatreporter här på Svenska Yle och också den som står bakom det här citatet som jag just läste. Vad betyder det här? På vilket sätt är den biologiska mångfalden i en djup kris? Det låter illa.
Det är illa.
Okay.
Och det är inte bara jag som säger det här. Det här har vi hört länge och från många experter och organisationer. Alltså djur- och växtarter är hotade, deras populationer minskar, en del till och med dör ut. Mängden vilda djur på vår planet minskar hela tiden. Haven mår dåligt, till och med var tredje trädart är hotad. Vi får hela tiden rubriker om det här. Människan tar mer och mer av den vilda naturens livsutrymme helt enkelt. Vi bygger städer, vägar, åkrar, fabriker. Livsutrymme för naturen minskar.
Du har alltså nu sammanställt statistiken i tre punkter i en artikel. Vi ska gå in på de här punkterna om en stund, men jag tänker, du har ändå följt klimatfrågor, du har bevakat klimatfrågor en längre tid. Hur reagerar du när du såg den här statistiken?
Nu man blir ju så matt, det kommer så mycket larmrapporter att jag får göra just så här, att man sammanfattar dem flera stycken i en lättillgänglig artikel istället. Det är ju inte nyheter det här egentligen, varken globalt eller i Finland. Det här har det kommit larmrapporter om i årtionden. Det är dessutom väldigt konkreta siffror. Man brukar tycka ofta med klimatet höra att det är för vagt och för abstrakt för att folk ska förstå vad problemet är. Men när vi talar om rödlistade djur och växtarter där populationerna faktiskt krymper så är det ju mätbart och det är konkret. Och vi borde alla förstå att vi måste göra mer.
Ja, ett djur som anses vara hotat att utrotas ändå mer eller mindre akut hamnar på den så kallade röda listan som Marianne talar om här. Bland annat igelkotten finns på den här listan och är hotad tillsammans med olika fåglar som hör till högsläkte. Det är många rapporter om klimat och natur som publiceras just nu eftersom det är fler klimatkonferenser på kommande. En av rapporterna som har publicerats är Världsnaturfonden WWF:s rapport Living Planet Report och den skriver om en skrämmande minskning av vilda ryggradsdjur. En minskning på 73% på bara 50 år för att vara mer exakt. Marianne, vad betyder det här?
WWF ger ut den här rapporten regelbundet. Det är länge sedan jag rapportera om den, gjorde min första nyhet om den alltså många år sedan. Den här studien gäller alltså världens populationer av ryggradsdjur, vilket ju då är fåglar, fiskar, däggdjur, groddjur, kräldjur. Och mätperioden är 1970 till 2020 nu i den här senaste rapporten. Populationerna av vilda ryggradsdjur i världen har alltså minskat i medeltal med över 70% i hela världen under de här 50 åren. I vissa världsdelar är det ännu mer akut. I Latinamerika och Karibien är minskningen hela 95%. Att minskningen är mindre i Europa och Nordamerika beror ju tyvärr inte på att vi har skött oss bra, utan tvärtom att den här minskningen och den stora liksom, alltså att vi har påverkat vår natur i väst i väldigt hög grad redan före den här mätperioden började, alltså före 1970.
Och den här punkten lyfter du också upp i din artikel som nu då publicerades på svenska.yle.fi. Nästa sak som du lyfter upp där som jag fastnade vid var rubriken Korna och grisarna tar över.
Nåjo, alltså samtidigt som vi ger då vilda djur mindre livsutrymme hela tiden så går ju mer och mer av vårt landsområde i världen till betesmark för boskapsdjur. Alltså köttkonsumtionen i världen har nått rekordnivåer, och det här inte främst för att antalet människor i världen ökar, det gör de ju också, men framförallt för att köttkonsumtionen per person har ökat så dramatiskt. Alltså också här i Finland, många som lyssnar kanske till och med minns att de åt mindre kött på 70-talet än idag. Och framförallt så importerar man ju inte kött från Brasilien då. Det är liksom, köttkonsumtionen ser helt annorlunda ut idag än för några årtionden till årtionden sen. En detalj i en av de här klimatrapporterna, det kommer ju många klimatrapporter nu eftersom vi har både det här biodiversitetsmöte och klimatmöte om några veckor, och forskarna vill ju ge beslutsfattarna en uppdaterad lägesbild helt enkelt. Därför ser vi så många rapporter nu. En detalj jag läste i en av de här rapporterna lista att antalet boskapsdjur i världen ökar med 170 000 stycken per dag. Alltså per dag, det är nästan lika många. Det är nästan lika mycket som antal människor ökar. En några år gammal studie om det här visar, hade räknat ut alltså biomassan för djuren i världen. Alltså hur mycket de väger. Inte antalet djur, utan hur mycket biomassa de står för. Och där stod de vilda däggdjuren, de som finns på land och i hav, för bara 4%. Medan vikten av nötkreatur till exempel står för 10 gånger mer.
Okej. Okay. Vad är risken med det här?
Varför ska vi bli oroliga, menar du? Det är klart vi ska bli oroliga. Det här förstår ju till och med barn. Alltså, vi skulle till exempel pekböcker för barn vara ganska mycket tråkigare om bara 4% handlar om vad olika exotiska djur säger. Och över 60% av sidorna handlar om att kossan säger mu och grisen säger nef. Det handlar ju inte bara om söta djur. WWF, som ger ut just den här Living Planet-rapporten, understryker att det faktiskt handlar om att planeten håller på att förlora stora delar av de ekosystem som har funnits och som har utvecklats i tusentals år. Det här påverkar ju självklart också människor. Det påverkar våra samhällen, det påverkar vår ekonomi.
Vem ska bli oroad av det här?
Jag tycker du ska vara orolig, Alexander. Jag tycker jag ska vara orolig. Mina barn framförallt, som har en helt annan framtid framför sig när de är gamla.
För att framtiden inte ska vara alltför annorlunda för de kommande generationerna, så har nästan 200 världsledare samlats till FNs 16:e toppmöte om biologisk mångfald, COP 16, i Colombia. I nästan 2 veckor har de här världsledarna mötts och diskuterat med bland annat organisationer, representanter för civilsamhälle och olika företag om det här med biologisk mångfald. Men Marianne, vad kan man vänta sig av ett sånt här möte?
Det är ett FN-möte om biologisk mångfald där så gott som alla länder i världen deltar. Förra gången det här mötet ordnades så skedde faktiskt ett stort framsteg. Världens länder kom överens om det som kallas Kunming-Montreal-ramverket. Det heter så för att de här mötena ordnades i de städerna. Som innebär att 30% av världens mark- och vattenområden ska skyddas eller restaureras redan till 2030. Väldigt konkret mål. Mötet i år har delvis då handlat om att få det här igång, alltså hitta sätt att förverkliga det och också sätt att mäta och övervaka att länderna faktiskt jobbar för det här.
Men finns det en risk att det här är bara tomma ord som världsledare säger, eller verkar det bli till någonting?
Det man ska minnas med de här FN-mötena, det är ju en väldigt vanlig åsikt att man får höra att det är ingen de spelar ingen roll, det händer ingenting konkret på dem, men det är ju de som lägger grunden för politiken. När till exempel EU och sen också Finland lägger mål för restaureringsmål eller klimatmål, så är det grunden som har lagts på de här FN-mötena.
Vad hoppas du själv att de ska ta med sig från det här mötet?
Jag hoppas, min främsta förhoppning just nu är kanske att det där viktiga jobbet som våra förhandlare gör där också ska tas på allvar av våra beslutsfattare.
Tillbaka till läget här i Finland. Antalet rödlistade, alltså hotade arter, ökar också här hemma hos oss. Den finska rödlistan visar att 14% av däggdjursarterna och hela 35% av fågelarterna är hotade. Marianne, vad beror det här på?
Vi har många hotade arter här och flera av dem som är hotade är det på grund av också klimatförändringen. Tar vi till exempel, alltså jag menar, man glömmer ju att den har faktiskt konkreta effekter här redan nu, till exempel med mindre snö i Lappland, vilket betyder att fjällreven, fjällugglan har det svårare. De har en helt förändrad livsmiljö än för. Fåglar är ju särskilt utsatta, både på grund av att vattendrag övergöds och vi har allt mindre gammal skog. Det här är ju också en stor diskussion i Finland och det intressanta är ju att i alla mätningar som görs om finländarnas uppskattning för rent vatten och skogsmiljöer så sätter finländarna väldigt stort värde på skog och hav och vill att de här naturtyperna ska må bra. Ändå gör vi inte tillräckligt. Det är otroligt.
Det blir lätt en lite så här domedagskänsla när man talar om det här. Finns här i de här frågorna, Marianne, finns det någon ljusglimtar man kan plocka fram?
Jag måste nog ändå säga att det här, hur tråkigt den låter, så måste jag säga det här Kunming-Montreal-ramverket i så fall, för det var nog ett genombrott. Många jämförde med Parisavtalet för klimatmålen. Det ger en riktning åt världens beslutsfattare om vad de ska sikta på. Det ger en riktning för EU och för också Finland om vad som behöver göras. Sen behöver det ju alltså faktiskt också hända saker. Vi ser väldigt mycket i olika länder, också här i väst, också här i Norden, att man har mål och pratar vackert om dem men inte sätter in tillräckligt med konkreta åtgärder, och det här behöver också Finland jobba på.
Om vi avslutningsvis blickar ännu framåt och framtida generationer, vad innebär en minskad biologisk mångfald för framtiden?
Förutom rent konkret att vi ser minskade populationer av arter och arterna hotas, så ser vi ju då att det här påverkar människans vardag, det påverkar våra samhällen. Vårt jordbruk påverkas förstås. Vi har ju haft en stor diskussion de senaste åren till exempel om minskade mängd bin och pollinerare, men det handlar om större saker än så. Vår egen livsmiljö är beroende av den här biologiska mångfalden. Vår tillgång, samhällets tillgång till mediciner är beroende av biologisk mångfald. Allt hänger ihop. Klimatkrisen och biodiversitetskrisen hänger ihop. Och det här vet till och med våra barn, hur alla bitar i ett ekosystem är beroende av varandra. Vi vuxna har lärt oss det för länge sedan. Men jag läste häromdagen en deprimerande mening om att alla civilisationer som har fallit har ignorerat varningstecknen i en lång tid före det. Jag hoppas det inte så den här gången.
Tack för det här, Marianne.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och klimatreporter Marianne Sundholm. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden publicerar vi varje vardag på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt.